Jag heter Niklas Jonsson. Jag är Tyresöbo sedan födseln. Jag är lärare på Nymåla skola. Jag är medlem i styrelsen för Närradion och ansvarig utgivare för Radio Extrem, Nymåla skolas egna program. Men nu vill jag faktiskt berätta om någonting jag själv var med om denna sommar. Den här sången hörde jag för första gången i en minibuss på väg från staden Moshi i norra Tanzania den 15 juli den här sommaren. Jag, mina två söner och min kompis Tobbe satt där tillsammans med ett tiotal tanzanier som skulle följa med oss på vår expedition. Vårt mål var alltså att bestiga Kilimanjaro, Afrikas högsta berg, 5895 meter. Hur hamnade jag egentligen där? En 54-årig lärare från Tyresö på väg att försöka bestiga Afrikas högsta berg. En anledning var att sedan min fru Eva dog för 2 år sedan har det känts extra viktigt för mig att göra saker tillsammans i vår lilla familj. Mina söner Gustav och Arvid, 20 och 22 år gamla. En annan anledning var att en vän sedan 30 år, Torbjörn, bor sedan 6 år, mer eller mindre permanent i Dar es Salaam i Tanzania. Och jag pratade om att vi borde komma och hälsa på någon gång. Och nu var det dags. Men det som gjorde att det blev just Kilimanjaro som dök upp var att min äldste son Gustav förra året besteg Kebnekaise. Och att det gav mer smak. Han blev intresserad av att bestiga berg. Och då dök Kili upp som ett möjligt projekt. Efter 1,5 timme var minibussen framme vid Machame Gate på 1790 meters höjd. Vi packade klart våra dagsryggsäckar, fyllde på med vatten och gav oss sedan in i Kilimanjaros nationalpark med våra 2 guider, Juma och Rama. Ett 6 dagars långt äventyr skulle börja. Vi började gå genom regnskog, kraftigt uppför. Det duggade, det var ungefär 15 grader varmt. Nu var vi på väg. Att bestiga Kilimanjaro är inte helt okomplicerat. Allt handlar om att hinna akklimatisera sig, att vänja kroppen i den höga höjden och den tunna luften. Det gör att en bestigning tar tid. Det finns flera olika rutter att gå. De vanligaste tar mellan 5 och 8 dagar. Ju längre man är uppe på berget, desto större chans blir det att klara själva toppbestigningen. Den kortaste rutten tar 5 dagar, det vill säga 4 nätters övernattning. Dessutom får man på den rutten övernatta i stugor längs vägen. Den kallas därför Coca-Cola-rutten för att den anses vara den enklaste och bekvämaste. Men det är också den rutt som har minst antal lyckade toppbestigningar. Vi valde istället den mest populära rutten, Machame-rutten. Den tar 6 dagar, det vill säga 5 övernattningar på berget. Som i alla de övriga rutterna får man då sova i tält på vissa särskilda lägerplatser, så kallade camps. Varje år försöker ungefär 50 000 människor bestiga Kilimanjaro och av dem lyckas kanske 60-70% och resten får vända om. Det man fruktar är höghöjdssjuka, något som ju faktiskt kan vara dödligt. Redan från 2500 meter kan man börja känna besvär av hög höjd. Besvären varierar väldigt från person till person och beror inte på ålder eller fysisk kondition. Det är vanligt att man drabbas av till exempel illamående, kräkningar, trötthet, orkeslöshet, huvudvärk, sömnsvårigheter. Det är något de flesta kan känna av. Men börjar man få dunkande huvudvärk, gå väldigt ostadigt eller få torrhosta, andnöd, då är det livshotande. Då måste man snabbt förflyttas till lägre höjd. Risken att drabbas av höghöjdssjuka tas på största allvar av de som jobbar på berget. Våra två guider genomförde varje kväll när vi var uppe på berget en hälsokontroll för att se om vi mådde tillräckligt bra för att få fortsätta en dag till. Vi fick börja uppskatta på en skala mellan 1 till 10 hur vi mådde. Sedan svara på när vi senaste gången kissade, när vi senaste gången gjorde nummer 2, om vi hade huvudvärk, om vi hade kräkt, om vi hade diarré. Och sen mättes vår puls- och syreupptagningsförmåga. Det var lite nervöst varje kväll att se om man, hur man egentligen mådde. Man såg hur syreupptagningsförmågan just blev sämre och sämre för varje dag. Om man vill bestiga Kilimanjaro får man inte göra det på egen hand. Det krävs en arrangerad tur med guide. Och det finns massor med arrangörer. Det går att beställa allt via en researrangör i Sverige. Men det går också utmärkt att anlita en av alla lokala arrangörer på plats i Tanzania. Konceptet alla de här olika arrangörerna verkar ha är väldigt lika. Först ska man då välja vilken av alla dessa rutter man vill ta. Vill man ta en kort eller vill man ta en längre? De längre kostar ju också mer. Sen får man instruktioner om packning. Vi fick veta att vi skulle få packa upp till 20 kilo i en gigantisk duffelbag. Där skulle allt man kunde behöva under de 6 dagarna på berget finnas med. Det vill säga sovsäck, kläder. Och kläder var ett kapitel för sig eftersom det skulle variera från shorts och t-shirt de första dagen till väldigt varma vinterkläder för den allt högre höjden. Flera olika par skor skulle med också till exempel. Den här gigantiska väskan slapp man tack och lov bära själv. Utan den bar någon av alla de bärare som följer med på en sån här utflykt. Bärarna ska också bära tälten vi ska bo i, både vi själva och bärarna. Mat för 6 dagar till alla människor, köksutrustning, gasolkök, stolar, bord. Och till vissa av lägren måste man till och med bära med sig vattnet. En del arrangörer bär också med en tälttoalett till besökarna så man ska slippa gå på de inte alltför trevliga lokala toaletterna i de här lägren. Vår lilla grupp bestod alltså av oss 4 personer. Men vi hade en personal på 17 personer. 2 guider, en kock, en alltiallo som skötte matservering och tog hand om oss. Och sen ungefär 13 bärare. Det kändes ju lite annorlunda än de fjällvandringar jag är van vid när man får bära allt man behöver själv. Det enda vi behövde bära själva, det var alltså en dagsryggsäck med de saker vi behövde under dagen. Som till exempel ombyteskläder, solkräm, kamera och 3 liter vatten som fylldes på varje morgon. De första dagarna på berget var ganska lika. Vi väcktes omkring klockan 6 på morgonen. Vi fick in en kopp varmt te i tältet av vår upppassare. Utanför stod en balja med varmt vatten för att vi skulle kunna tvätta oss lite grann. Och efter en stund serverades varm frukost i vårt eget serveringstält där vi 4 satt åt. Vi fick gröt, stekt ägg, pannkaka, korv, frukt, te, kaffe till frukost. Runt 7.30 skulle vi vara klara för avfärd. Och när vi väl gått så packade bärarna ner alla tält och allt annat och bar iväg det. Vi 4 med våra guider gick sakta, sakta uppåt. Det tanzaniska ord vi hörde mest på berget var polle polle som betyder just på swahili sakta, sakta. Mitt på dagen var det dags för lunch. Då hade kökstältet och serveringstältet och all mat under förmiddagen passerat oss på de betydligt snabbare bärarnas ryggar och huvuden. Och vi kunde sätta oss ner till en delikat varm lunch. Sedan vidare, allt packades upp. Och efter några timmars vandring till, kanske framåt 3-4 på eftermiddagen, var vi framme vid dagens slutmål. Då stod våra tält resta och vi fick te och popcorn i serveringstältet. Så småningom serverades middag som alltid börjades med en god soppa och sen kom flera olika varmrätter. I ett av lägren på nästan 4000 meters höjd så bjöd vår kock oss på pizza. Hur han nu hade kunnat tillaga den på det här enkla köket som bars med. Tyvärr fick vi mindre och mindre aptit för varje dag som gick när höjden ökade. Och vi lämnade ofta ganska mycket mat kvar. Men som tur var uppskattade bärarna det att de hade inga problem att äta upp det vi lämnade. Efter middagen kom våra guider och berättade om nästa dag. Och det var också då det var dags för hälsokontrollen. Eftersom solen gick ner runt 6:30 på kvällen så blev det mörkt och kallt. Det fanns inte så mycket annat att göra i de här lägren än att försöka lägga sig i tältet och sova. Det var kanske det jobbigaste för mig att försöka sova 7 eller 8 på kvällen. De första 2 nätterna sov jag ingenting alls trots att jag försökte somna till olika poddar och lyssna på musik. De sträckor vi gick varje dag varierade, men oftast gick vi runt 1 mil per dag. Men det varierade väldigt som sagt. Dag 2 gick vi bara 5,4 kilometer på hela dagen, ungefär 5 timmar. Vandringsvägen gick inte bara uppåt. En viktig sak på en sån här tur är att sakta men säkert vänja sig vid höjden. Så ofta var vi uppe på 4000 meter på dagarna men gick sen neråt på eftermiddagen för att sova på lägre höjd. Dag 4 var det till slut dags för det vi alla har sett fram emot med blandad förtjusning och kanske lite skräck. Uppstigningsnatten. Vi började på morgonen samma dag med att klättra upp för Barrancoväggen, en brant ravin där man fick ta sig upp genom att använda både händer och fötter. Kanske inte jättesvårt, men jobbigt. Sen åt vi lunch i ett läger innan vi framåt eftermiddagen kom fram till Barafo-lägret, baslägret för toppbestigningen. Det lägret ligger på 4600 meters höjd. På den här höjden finns ingen växtlighet alls utan det är kargt och utsatt. Vi kom fram vid 3, uppmanades att vila i tälten så mycket vi kunde tills vi åt en tidig middag vid 5. Sen skulle vi försöka sova från ungefär 6 tills vi blev väckta 23 på kvällen. Nu gällde det att ta på sig alla de varma kläder vi packat ner från Sverige. Och 23.30 var det dags att inleda toppbestigningen. Då kan man ju fråga sig, varför ska man upp på denna topp mitt i natten? Det verkar ju ganska korkat. Det finns flera olika svar på detta. Varför i stort sett alla som går upp på Kilimanjaro börjar vid midnatt? En anledning är att om något skulle gå fel uppe på toppen, om någon skulle må riktigt dåligt, vill man ha så många ljusa timmar på sig som möjligt att få ner folk. Och då är det väldigt dumt om man kommer upp sent på eftermiddagen. En annan anledning är om det ligger mycket snö på toppen så är snön som hårdast och lättast att gå på om man kommer tidigt på morgonen. Och det tredje skälet är helt enkelt att få se solen gå upp från Kilimanjaro är magiskt. Men nu var det alltså vår tur. Vi 4, våra 2 guider, gick där. Dessutom hade de tagit med sig 3 extra av bärarna. De behövde inte vara med den här natten för att bära någonting. De hade kunnat vara kvar i tältlägret. Men för säkerhets skull följde 3 extra med för att ta hand om oss om något skulle gå fel. Så vi började gå. Uppåt, uppåt, uppåt. Stigen var inte svår att gå på. Den slingrade sig fram och tillbaka som en serpentinväg. Men i den här tunna luften blev varje steg en utmaning. Efter bara en halvtimmes vandring fick jag riktigt ont i huvudet och började bli riktigt orolig. Men då påpekade guiden att jag nog hade spänt min pannlampa för hårt runt huvudet och när jag lösgjorde den så försvann huvudvärken. Då blev jag yr istället. Det kändes verkligen som vi 4 gick i varsin bubbla den här natten. 3 av oss kräktes plötsligt, en gång var. De 6 timmarna vi höll på att gå upp var verkligen en utmaning. Runt 6 på morgonen var vi uppe vid Stella Point, 5739 meter. Det är krönet upp till själva Kilimanjaros stora toppkrater. Då började det ljusna. Därifrån går man i cirka en timme till upp mot toppen. Nu tack och lov på en ganska lättgången stig. Solen gick upp och det var verkligen magiskt vackert. Kilimanjaros grannberg, vulkanen Mount Meru som stack upp ur dimman. Snön och glaciären som glänste längs sluttningarna. Själva toppen av Kilimanjaro och Uhuru Peak, den var däremot ganska oansenlig. Dessutom med en stor, ganska ful skylt som tog det mesta av blickfånget. 10 minuter högst får man vara på toppen för att ta lite foton. Sen måste man snabbt ner igen. Min yngste son Arvid fick plötsligt kraftig huvudvärk. Och det tog guiderna mycket allvarligt. Så Arvid och en guide fick springa ner så fort man kunde mot lägre höjd. Medan vi andra kunde ta det lite lugnare. Nervägen från Kilimanjaros topp består av cirka 1200 höjdmeter sluttning med rullgrus. Som vi fick gå innan vi var tillbaka i Barafu-lägret. Längs vägen såg vi flera som fick akut hjälp med syrgasmasker. Efter några timmar var det dags att gå vidare nedför 7 kilometer till ett läge på 3100 meter för en sista natt. Den sjätte och sista dagen bestod av en vandring på ungefär en mil brant nedför genom en vacker regnskog till den efterlängtade slutpunkten Mueca Gate på 1600 meter. Där kunde vi pusta ut, ta emot våra toppbestigningscertifikat innan en minibuss tog oss tillbaka till Morsi, till hotellet och till en mycket efterlängtad dusch. Om man nu skulle vara intresserad av detta, vad kostar det? Ja, det är lite varierande såklart, men mellan 20-30 000 per person får man räkna med. Det beror på såklart vilken arrangör man väljer och vilken av rutterna man tar. Dessutom tillkommer ju flygbiljetterna till Tanzania. Och dessutom tillkommer dricksen till all personal. Och det kändes jobbigt. Vi hade ju alltså 17 stycken med oss på den här turen. Hur mycket förväntas man ge? Det är så många som ska dela på den här dricksen. Någonstans på nätet läste vi att en rekommendation var ungefär $300 per vandrare. Vi betalar inte riktigt så mycket, men räkna med åtminstone några tusen till som man ska förväntas betala i dricks. Så här en månad efter kan man ju fundera, var det värt det? Å ena sidan, det var jättejobbigt. Att gå med en molande huvudvärk, att få sämre och sämre aptit, att försöka besöka de här ganska äckliga toaletterna i camperna. Kalla nätter i tält där man ska försöka sova. Men å andra sidan, fantastiskt vackert. Att dag efter dag få njuta av att se Kilimanjaros snöklädda topp framför dig, bredvid dig, komma närmre och närmre. Att få se solnedgången över vulkanen Mount Meru uppifrån berget. Att vandra första och sista dagen genom vacker regnskog. De andra dagarna över vacker alpin hed med blommor och fåglar. Och sen till sist den karga högalpina öknen. Och sen se solen gå upp över Afrika efter att ha kämpat sig upp för i 4 dagar och en natt. En riktigt häftig upplevelse. Dagen efter nedstigningen fortsatte sönerna och jag på safari i 4 dagar. Också något alldeles fantastiskt. Men det är en helt annan historia. Jag heter Niklas Jonsson och nu kan jag också betitla mig som inte bara lärare, Tyresöbo och annat utan också Kilimanjaro-bestigare.